Hej och välkomna till Förmedlarpodden. Det är Länsförsäkringars podd som vänder sig till landets alla försäkringsförmedlare. Idag ska vi prata om att allt fler småföretagare struntar i att teckna tjänstepension för sig och sina anställda. Och med mig för att göra det och reda ut de här begreppen lite grann har jag Trifa Kire som jobbar som pensionsekonom på Länsförsäkringar. Och Mikael Enberg som är pensionsexpert på Skandia. Och du är ju unik på det sättet att du har skrivit 5 böcker om pension. Det tycker jag är imponerande. Hur gör man?
Det gäller nog bara att komma igång. Om man skriver den första går det lite lättare. Men jag har ju lovat dig att den 5:e nu, det är den absolut sista.
Okej. Ja, välkomna ska ni vara.
Tack.
Tack.
Vad är undersökningen Trygghetsskapet, Trifa? Det är du som ligger bakom den.
Ja, men helt rätt. Den här Trygghetsskapet togs fram första gången 2016. Då var det första gången som någon i Sverige hade gjort en sån mätning då och tagit tempen på företagare för att se hur många som sätter av tjänstepension till sig själva och sina anställda. Och rapporten då visade att det var var tredje företagare som satte av pension för sig själv och sina företagare. Det här ville vi såklart följa upp och det gjorde vi nu för inte så länge sedan. Och i den här nya färska rapporten som vi har tagit fram, där vi har tagit tempen på företagare upp till 20 anställda då, visade sig att andelen har gått upp nu till 4 av 10 som saknar tjänstepension till sig själv och sina anställda. Utvecklingen gäller ju både aktiebolag och handelsbolag och enskilda firmor. Så det är lite tråkigt tycker vi.
Blev du överraskad?
Ja, det tycker jag att vi blev. Jag trodde att det skulle vara samma nivå eller lite lägre, att nu när folk börjar bli mer och mer medvetna om att vi lever allt längre, pensionsåldrarna har ju höjts mer och mer, eller det skrivs otroligt mycket om det i media. Så jag trodde att med tanke på att det går ut så mycket information till allmänheten, att folk kanske tar tag i pensionen lite mer än innan. Men så visade det sig att det var helt tvärtom. Så det var inte roligt att läsa.
Vad säger du, Mikael? Är du överraskad över att det är så pass många? Stämmer det med din bild?
Ja, men jag tycker det stämmer bra. Jag tycker det är jättebra att ni belyser det här och att vi får möjlighet att berätta om varför man inte ska skjuta upp det här sparandet eller lägga en pensionsplan ganska tidigt i företaget eller i vissa fall omedelbart. Men det är klart att konkurrensen om arbetskraften är hård och det är lätt att locka med lön och inte kanske tydliggöra den delen av lönen som är den uppskjutna lönen. Så vi får väl diskutera det.
Ja. Om man tittar på din undersökning, eller vår undersökning, är det skillnad mellan viljan att teckna tjänstepension och storlek på företaget? Även om vi bara pratar mindre företag, för undersökningen vänder sig till företag med högst 20 anställda, visst var det så?
Ja, men precis.
Är de med lite fler anställda, är de ändå duktigare än de som är med väldigt få anställda? Eller?
Nej, det var inte så stor skillnad alls mellan dem faktiskt. Vi tog ju fram den här undersökningen, då skickade vi ut den här i en Novus-undersökning till 1000 företagare då, som hade då 1-49 anställda faktiskt, och både gjorde en intervjuformat samtidigt som en sån här där man kryssar i lite pappersformat då. Och vi tog fram även statistik från databasen Frida och inkomst- och taxeringsregistret från Statistiska centralbyrån, så det ligger ganska stort jobb bakom den här rapporten. Ja, och det här gjorde vi tillsammans med Arkwright. Ja. Tog fram den här statistiken då.
Är det skillnad mellan olika branscher då? Mm. Vilka är sämst?
Ja, en bransch som ofta stack ut förr i tiden, som visade sig hade blivit så mycket bättre nu jämfört med andra bolag, var ju restaurangbranschen. Jag minns i alla fall när jag var yngre så fick jag höra i alla fall av mina föräldrar som var lite mer insatta i pensionsfrågor, att jobbar du på en restaurang, se till att få tjänstepension, för det var, eller jobba vitt och så vidare, för det var ju oftast kopplat till svart jobb, där det gav varken allmän pension eller tjänstepension, för man var ganska dålig på att erbjuda vita löner helt enkelt. Mm. Men nu har den branschen blivit en av de bättre faktiskt i Sverige på att erbjuda tjänstepension till sig själv och sina anställda. Och det tyckte jag var ganska coolt.
Mm. Vad tror du att det beror på? Har du någon aning? Gissning?
Nej, det vet jag inte. Vad tror du, Micke?
Nej, men jag tror att det har mycket att göra med pressen och trycket på att teckna kollektivavtal. Och i det så kanske man ändå då väljer att ja, men man behöver inte gå så långt, men man kan se till att ha en bra pensionsplan för de anställda och kanske mycket för att också inte behöva teckna ett kollektivavtal om man inte vill det.
Nej.
Och vi upplever ju i alla fall, eller jag får många frågor om att kan man göra någonting lite bättre än kollektivavtalet? Och då är det oftast ITP som är normgivande. Och så tänker man, kan man skruva upp det lite grann? Så med små medel göra någonting extra för sina anställda. Den frågan är mycket, mycket vanligare nu än vad den var för bara några år sedan. Mm.
Men då har företagaren eller ägaren kommit så långt så att man har insett betydelsen både för företagets så att säga, attraktivitet för anställda så att man förstår att man kanske ska skaffa något ännu bättre. Men vi har ju också tydligen många som inte skaffar något alls. Mm. Eller hur?
Ja, det stämmer.
Och restaurang var något som stack ut lite
stack
positivt.
Ut, och precis
har vi något som stack ut åt andra hållet? Några som inte som är slarvar ordentligt med tjänstepensionerna?
En bransch som slarvar, du säger. Eller de kanske inte slarvar, men det ingår nog i den branschen. För det är lite svårare bransch att ha jobb på heltid konstant över längre period. Det är kulturbranschen. Där det är tillfälliga jobb, giganställning är ganska vanlig. Du blir anställd under bara en kort tid för du ska spela in en film eller en musik under en kortare period. Sen är du liksom utan jobb under kanske ett år, två år tills nästa jobb erbjudande kommer. Så den branschen som stack ut när det gäller de som hade sämst förutsättningar för teckna tjänstepension var ju kulturbranschen.
Det tyckte du inte var så överraskande kanske, eller?
Nej, den
men när man
inte
lever i en sån här gig-ekonomi pratar man ju om att det är fler som har lösa förbindelser, det vill säga att man inte är fast anställd på samma ställe under lång tid. Är det alltid så att man tappar försäkringsskydd och sånt? Eller kan det ingå? Så förstår jag menar. Anlitar man en som konsult eller som ett företag? Eller hur funkar det där i praktiken?
Mm. Oftast så har man egna företag och du anlitas då. Men när man får såna tillfälliga jobb så ingår det oftast inte någon tjänstepension. Du som företagare måste ju själv teckna.
Man måste göra det själv.
Och då får man se till att kräva kanske lite högre lön för den tjänsten man erbjuder, vilket kanske är svårt i den här branschen då konkurrensen är ganska hårt, för att se till då att teckna tjänstepensioner själv då.
Vi som bransch då, har vi något ansvar för det här? För det här innebär ju att en växande andel personer som bor i Sverige saknar något som alla som är anställda på arbetsplatser med kollektivavtal eller på andra ställen där man har löst det här på annat sätt har. Och det är ju ganska stor skillnad. Så vad har vi som bransch, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare för ansvar?
Nej, men det tycker jag att vi har. Det är en jätteviktig fråga. Det finns inte riktigt en tradition här. Trifa var inne på att man kanske ändå har en lön och tanken är att man ska sätta av på egen hand. Man saknar pensionsrätt i anställningen men man kan ändå sätta av. Men eftersom vi ofta tänker oss i Sverige att det här kommer att lösa sig, så har vi inte riktigt alla gånger att vi tänker så. Men jag tycker, som du är inne på Mats, att vi ska ju, vilket vi gör, men jobba ännu hårdare med att berätta hur viktigt det är att teckna upp framförallt det här försäkringsskyddet. Att man har en sjukförsäkring och att man har en premiebefrielse. Det vill säga att man får vid en sjukdom att man får pensionspremien betald. Och det är klart att då behöver man ju också ha en viss pensionspremie. Mm. Sen så kanske man kan gå in på en hyfsat låg nivå för att sen ha en plan på att jacka upp den. Men att man i alla fall börjar med en grundplan. Det är så himla viktigt att man gör det i tid. För jag tror ju att nästan alla som inte har, nu pratar jag egenföretagare, de som inte har en pensionsplan, det är mycket mer för att man har tänkt göra det men någon gång i framtiden än att man bara struntar i det.
Det blir inte av liksom.
Nej, man struntar i det för stunden. Mm. Men man har någonstans en plan på att man ska göra det sen. Och sen kan bli ganska långt fram. Och det kan vara förödande på många olika sätt. Mm.
Känner du igen den bilden, Trifan?
Ja, precis. Mm. Och det som Micke beskriver här, efter vi skjuter upp saker, kallas ju inom ekonomivärlden för diskonteringseffekten. Att inte värdera framtiden lika högt som vi gör idag. Jag menar, pengar 1000 spänn om 100 år är inte lika mycket värt som 1000 spänn nu, självklart. Så folk vill ha hellre pengar nu. Och det visar sig också när man gör så här undersökningar som vi gör i branschen. Tittar på vad folk värderar mest. Fram tills inte så länge sedan var ju friskvårdsbidraget det förmån som många anställda värderade mest och frågade efter i en anställningsintervju. Och vad är en friskvårdsbidrag värt jämfört med tjänstepension i relation till tjänstepensionen? Men friskvårdsbidrag, du kan få runt 3000 per år för att gå och träna, vilket är jättebra förmån. Men en tjänstepension för en medelinkomsttagare på 36 000 kan ju handla om ungefär 15 000 om året. Så om du sätter 15 000 mot 3 000, det är liksom stora skillnader. Men ändå går folk och frågar efter friskvårdsbidrag.
Varför är det så då?
För det ser du här och nu, och du värderar pengarna mer här och nu än pension om 20-30 år, och speciellt när du är yngre. Det blir så svårt att relatera till pension. Pension är någonting som ens föräldrar kommer gå senare, eller farfar eller morfar. Så vi värderar inte framtiden lika högt som idag. Om vi tittar även på andra undersökningar där det har visat sig företagare frågar sina anställda: vill ni ha en weekendresa nu eller 30 000 kronor avsatt i pension, extra pengar avsatt i pension? De flesta väljer en weekendresa här och nu istället för den där extra summan om 30 år.
Resa vill man ju alltid göra. Men jag tänkte så här, det kan också lite grann bero på vilken ålder man är. Mm. För att vi känner ju till det att i takt med stigande ålder så blir ju ändå pensionssparande och pensionen blir mer och mer intressant. Och tyvärr är det ju så att det är många som kommer på det kanske när man är 55 eller till och med ännu äldre, att ja, men det här fattas ju jättemycket. Och då är det ju svårt att rätta till. Det kan både vara svårt att rätta till med att det behövs så himla mycket medel på kort tid. Och det kan ju också vara, om man vill ha avdragsrätt för avsättningar, så är det inte heller helt enkelt. Så det finns ju skäl att verkligen göra det här i tid.
Ditt råd är att börja i tid, och sen även om man inte kan sätta av mycket, ändå sätta av något. Men ändå ha någon slags uppräkning. För han tänker jag att annars blir man väl också egentligen, sätter man väl av för lite.
Om och jag tycker man ska ha en plan att börja på en sparlåga, men hålla igång riskskydd och ett visst sparande, men sen kanske efter 3-4 år om man är nyföretagare öka upp det här, och så efter kanske drygt 5 år då är man på den nivå som man tycker att man behöver för ett långsiktigt sparande.
Mm. Pratar vi för mycket, för det blir lätt att man pratar om pension och långt fram i tiden, men det är en del grejer som man får med en tjänstepensionsförsäkring som faktiskt kan påverka livet redan långt före pensionen, det vill säga om man blir långvarigt sjuk eller om man skulle dö i förtid och har en familj och så vidare. Skulle det vara lättare, tror ni, att övertyga företagare utifrån det perspektivet? Vad säger du, Trifa?
Ja, men man ska komma ihåg att fram till pensionen kan många saker hända. Det är långt till pension, i alla fall för några i min ålder, runt 40 år. Då är det ju långt, och det händer hinna en hel del både inom familjelivet och yrkeslivet. Och då är det bra att veta och känna, både för sin egen skull men även för familjens skull som kanske är beroende av den inkomst man tar in till det gemensamma hushållet, att det är bra att ha någon slags skydd. Ha A-kassa, ha en sjukförsäkring, ha en livförsäkring och så vidare för att täcka de bitarna. För tjänstepension är inte bara en påse med pengar som man får den dagen man blir pensionär. I alla fall inte de som har ett kollektivavtal. Där ingår det oftast en tjänstepension med mycket mer än så. Och då ska man inte ha det sämre som företagare än de anställda som har ett kollektivavtal. Då ska man försöka teckna lite skydd på vägen. För det hinner hända massor.
Jag håller med, jag tycker absolut grundnivån bör vara som en anställd i ett kollektivavtal som företagare. Det bör man räkna
och
in.
Och även för de anställda i företaget.
Absolut, men i sin affärsplan att man lyckas hålla det. Men någonting som blev väldigt speciellt, kanske speciellt under pandemin, det var ju det här med att ja, men nu går det tufft och vi klarar inte av riktigt våra sparpremier. Hur gör man då? Men då tyckte jag att försäkringsbolagen ganska generellt visade att jo, men det är möjligt att i vissa perioder kunna gå ner. Man behåller riskskyddet och man sparar kanske inte lika mycket just då, men man kan ta igen det senare. Så man är tillbaka på den plan som man la från början. Så man behöver inte känna det, i alla fall inte om man har hållit igång ett sparande ett tag, att det här måste vara exakt så här hela tiden. Utan är det så att det är lite kärvare tider, så ska man kunna ha en flexibel pensionslösning som går att både höja och sänka.
Ja, men jag håller med dig helt, Micke, för det är tuffa, onekligen tuffa tider för många. Inte bara under pandemin, även nu också med elräkningar, och det har ju blivit tufft.
Och höga räntor och byggföretag som inte har något jobb och sådär. Så att,
Ja, men helt rätt. Så att det är tuffa tider. Och det är precis som Micke säger, hellre sänka nivån lite grann, men pausa inte sparande, för psykologiskt är det jättesvårt att återuppta det här sparandet, eftersom vi skjuter gärna upp det till längre fram i tiden. Hellre sänka nivån och sen så höja allt eftersom ekonomin tillåter, än att pausa det helt. Och så brukar jag faktiskt, för du nämnde det lite Micke, jag tyckte det är väldigt intressant, att inte månadssparande är jätteviktigt eller sparande i tjänstepension, för att det finns liksom en anledning att Einstein kallade ränta på ränta-effekten till jordens åttonde underverk. Och då ska man inte gå miste om det här ränta på ränta. Jag brukar lätt skämta och säga, if you snooze, you lose. Så snooza inte, utan sänk månadssparandet än att pausa det helt och hållet. För du tjänar på ränta på ränta i slutändan i alla fall, för det är långt till pensionen.
Helt rätt.
Mm. Tycker ni att vi krånglar till det? För jag har ju varit nära pensionsbranschen i många, många år. Jag tycker att det vanligaste som pensionsexperter säger att det är jäkligt krångligt med pension. Och vad ska andra då som inte jobbar med det här tro att de som är experter hela tiden säger förbannat krångligt det? Är det så krångligt egentligen?
Ja.
Ja.
Nej, men det här vi pratar om att man gärna skjuter upp det, det är ju många orsaker. Men det är också därför att man tror att det här är väldigt avancerat. Mm. Men ta det där mötet med rådgivaren och gå igenom grunderna, så tror jag ganska snabbt att man förstår vad är liksom basen som man behöver. Så det handlar nog mest om att ta sig för att göra det. Mm. Men jag skulle vilja säga så här, för jag jobbar mycket med skattefrågor. Och många vill också ha effektiva pensionslösningar med avdragsrätt. Och det krångliga, det är inte att spara löpande, utan det krångliga är att vänta och försöka göra engångsavsättningar kopplat till det kompletteringsregeln istället för att årligen använda huvudregeln. Mm. Den vet vi ju fungerar varje år. Mm. Men ska man göra andra större avsättningar, då är det inte helt enkelt att få till det.
Så att de som skjuter upp det, de riskerar att hamna i extra mycket krångel?
Det är då det blir krångligt.
Det är då det blir krångligt. Bra, bra. Nej, men det, huvudregeln är inte så krånglig.
Den är inte krånglig.
Nej, bra, bra. Rådgivningen till de här företagarna då, hur har tillgången på rådgivning, kan man få råd? För det här är någonting som jag tror, en liten företagare som startar en verksamhet, det första man tänker på är inte att man ska vända sig till någon och försöka teckna en tjänstepension, utan man har helt andra saker som ligger högt upp på agendan. Hur ska vi få tag på dem? De här som behöver rådgivningen?
Ja, jag tycker att det är bara att titta på den här rapporten som vi har tagit fram. Där visade det sig att företagare i de mindre regioner, mindre städer, var i större benägna att spara till sin tjänstepension än företagare i storstäder. Okay. Och det visade sig, eller jag tror att det beror på att det är så himla mycket lättillgängligare att träffa sin rådgivare. Det är lokalt och de flesta känner till alla. Du har vänner som är företagare. De kanske har träffat den här rådgivaren som är fantastisk, kan hjälpa dig med något som du har svårt att komma igång med. Och så blir det lättare att knyta kontakt och komma igång med det här. För jag tror, precis som Micke sa, pension är någonting vi vill skjuta framåt. Inget vi vill göra själva. Vi behöver nudgas till den här, alltså knuffas i rätt riktning av någon som hjälper oss att ta tag i det här. Så att i storstäderna är lite mer att folk är stressade kanske, nu antar jag. Man hinner gärna inte, och den här närheten till den här lokala förankringen är inte lika stor som det är i småstäder. Och sen tror jag att som storstadsmänniskor så är man lite mer skeptisk till att alla såna här rådgivare och allt man kan själv, och man är lite, ja, men man är berest och man kan lite mer kanske, man tror, jag vet inte. Ja, och då kanske det blir lättare att skjuta upp det. Mm. Att man själv ska göra det och fixa det. Vad tror du, Micke?
Nej, men många är otroligt fokuserade på att bygga upp sitt bolag, och det är det de brinner för, och det är ofta en helt annan verksamhet än kopplat till försäkringar. Men jag tror att vi måste tydliggöra att, ja, men vi tycker det är jätteviktigt att man kan satsa på sitt bolag, såklart. Men man måste också se andra delar så att man får förståelse för vikten av ett försäkringsskydd framförallt. Precis allt vi har pratat om här. Men att vi kan kommunicera att det här är en helhet för att driva runt ett företag. Och tittar man på de som är anställda, så finns det ju ett ansvar, tycker jag, att man tecknar sjukförsäkringar och man har liksom det här grundskyddet. Och sen att man lyckas tydliggöra för alla anställda som man har att det här totalt sett är en lösning som är väldigt bra och konkurrenskraftig. Så man inte bara hela tiden pratar om den kontantutbetalda lönen, utan man presenterar det som en helhet. Men till och med som vi som jobbar på försäkringsbolag, det är ju svårt att veta ibland hur mycket sätts av till min pension. Vi vet ju den månadslönen eller det som kommer kontantutbetalt. Det ser vi väldigt tydligt på en specifikation. Men den här andra delen som sätts av till vår tjänstepension, det är inte alls lika tydligt, inte ens hos oss.
Nej,
det är därför vi kallar den för dolda lönen, eftersom den är dold. Jag önskar att den hade liksom HR och alla bolag hade varit lite bättre på att synliggöra det, skulle synas på lönen. För jag är övertygad om att när du ser att det sätts av några tusen kronor i månaden till din tjänstepension, så blir man mer intresserad och vill göra saker åt sin tjänstepension än att den är dold om man inte vet.
För det är väl också så att för många som har jobbat i 10 år så är väl tjänstepensionen det största sparandet man har. Bortsett från bostaden då möjligtvis, men annars är det väl då, om man räknar i kronor.
Ja, men helt rätt. Och visst, som företagare kan man ju locka med pinnisbord och frukost och allt vad det är för att bibehålla och attrahera bra medarbetare. Men jag tror att i dagens läge så behövs det lite bättre förmåner än
så. Ditt råd till de här företagarna är att man bjuder in en försäkringsrådgivare av något slag som får sitta på pinnisbordet och prata med de anställda istället.
Varför inte?
Ja, det är ju en jättebra idé. Men jag tror ju också så här att när personalen verkligen efterfrågar det på ett annat sätt, så kommer man som arbetsgivare, även om man är ett litet företag, så kommer man vara mer benägen att satsa på det. Mm. Men känner man inte att personalen riktigt förstår eller uppskattar, då är det lättare att gå på vanlig lön.
Jag tänker också på det där du säger om de regionala skillnaderna. Mm. Är det inte svårare, tror du, för småföretagare i en liten, mindre ort att komma undan med att inte erbjuda de här grejerna än vad det är för en företagare i en lite i en storstad?
Jo,
därför att
säkert.
Det är så anonymt samhället generellt liksom i stora städer, eller?
Ja, men helt rätt. Ja. Det kan ligga en poäng i det du säger faktiskt. Och sen tänker jag på en annan grej, för precis som vi säger, tjänstepension är mycket mer än en påse med pengar, utan det innehåller en del skydd som är bra. Jag tänker på att i tider som vi befinner oss i just nu, även med pandemin bakom oss och även de här ekonomiska orostiderna som vi har ju nu, är det väldigt bra att erbjuda en tjänstepensionspaket som innehåller liksom en sjukförsäkring. Det här trygghetsdelen är ju också en väldigt fin förmån för anställda. Så det är inte bara ålderspensionen som är viktig. Även sjukförsäkringen är superviktig för anställda.
Tror ni att fortfarande det finns en bild av att man har ett väldigt generöst skydd i Sverige bara som medborgare? Liksom, man behöver inte göra så mycket mer än att omfattas av det.
Ja, för vi lever i tron i Sverige, eller vi har en föreställning om att staten ska lösa det mesta den dagen vi blir pensionär eller den dagen vi blir långtidssjukskrivna. Men det är stor skillnad mellan verklighet och ens föreställning. Ett exempel är att de flesta i såna undersökningar som man tittar på, de flesta tror då att vi kommer få ungefär 80% av slutlönen den dagen vi blir pensionärer. Men i verkligheten så har det visat sig att vi kommer ungefär få hälften av våran slutlön den dagen vi blir pensionärer. Så därför blir tjänstepensionen också extra viktig också i det här sammanhanget.
Och den där procentsatsen verkar sjunka lite grann trendmässigt också för varje år som går, att åtminstone i pensionsmyndighetens egna beräkningar ser det ju också ut så. Så det är inte liksom
Ja.
Att ersättningsnivåerna generellt är på väg ner ytterligare.
Ja, och är du en 90-talist så ska du förvänta dig 45-40% av din slutlön i pension.
Men om man tänker så här, för jag för mig att jag såg någonstans, jag tror att det var i din undersökning, för att också andelen företag som inte väljer att teckna kollektivavtal ökar sakta men säkert, har gjort så trendmässigt under lång tid. Och det innebär ju att vi som bransch måste bli ännu duktigare på att fånga upp de här företagen, för annars så växer den här andelen som liksom lever i ett med mycket sämre skyddsnät. Mm. Ja, vad gör vi då? Vad har vi för bra? Nu har tagit en del argument, men om vi ska välja ett, vilket är det starkaste argumentet mot en småföretagare som inte har tecknat tjänstepension? Vad säger du, Micke?
Men jag tycker så här, något som inte har berört, det kan vara så att man erbjuder en bra lön och så säger man så här, men ni kan teckna upp ett skydd själva, man kan teckna en privat sjukförsäkring, man kan spara och så vidare. Men skillnaden om företaget tecknar en pensionsplan, en tjänstepension, så dels så är det enklare hälsoprövningsregler, det är lättare att ansluta, och sen så får man ju faktiskt nästan alltid ett bättre pris, det blir ju ett bättre avtal. Mm. Jag tycker det är mycket schysstare att se till från företagets sida att ha en pensionslösning. Mm.
Då säger
ja, men
du,
jag håller med. Den är ju väldigt viktig. Så att, nej, jag håller med mycket. Det finns så mycket mer att tillägga faktiskt.
Och när man har gjort det så då tydliggör man det här så att man skapar efterfrågan och det kommer det fler och fler företagare att se till så att sina anställda har en bra pensionslösning.
Om man då är avslutningsvis bra, om man är i det lyckliga läget att man är ett litet företag, man har tecknat tjänstepension, det går ganska bra. Hur kan man använda tjänstepensionen som ett liksom offensivt rekryteringsverktyg? Kan man göra det på något sätt?
Definitivt.
Hur gör man då då?
Många har lösningar för sin personal som är riktigt bra, men man säger ingenting. Och andra, de har faktiskt bara helt okej lösningar, men de tycker själva att de bara har skaffat en tjänstepensionsplan för sina anställda, tycker de att det är bra. Och bara att berätta om det så kommer man långt. Men har man dessutom någonting lite extra, bara någon procent extra i avsättning eller en sjukförsäkring...
Extra i jämförelse med vad?
Ja, nu...
Du tänker med ITP som någon slags
ofta
grund.
Jag tänker ITP 1 som bas, vilket är lite lågt. Men om man bara lägger på någon eller några procent, så då tycker jag ändå att man kan säga det. Vi har något riktigt bra för att vara anställda i längden. Speciellt om man går upp till 67. Den är stark.
Ja, tack så mycket. Vi har fått veta lite mer om trygghetsskapet och fått lite tankar kanske om hur vi ska kunna hjälpas åt att göra något åt det också. Tack så mycket.
Tack
så mycket.